Herre, vi tackar dig att du är en god och barmhärtig fader, Herre. Och vi ber att denna stunden att du ska få komma med hopp, med upprättelse, med helande, med glädje denna stund, Herre. Herre, låt oss få se hur mycket du älskar oss, hur du bryr oss om våra vardagliga bekymmer, Herre. Vi ber att denna stund får till din ära, Herre, och till vår läkedom, Herre. I Jesu namn. Amen. Amen, ni får sätta er ner. I denna kyrkan så försöker vi bygga kyrka på vissa centrala principer. Låt mig nämna två. En princip som är väldigt, väldigt viktig för oss är att vi vill vara bibelcentrerade. Vi vill fokusera mycket på Bibeln. För vi tror att Gud har talat på riktigt genom hans ord. Och om vi vill höra vad Gud har sagt till oss med en klarsynthet, då kan vi slå upp Bibeln. Att vi kan alltid höra vad Gud har att säga. En annan princip eller liksom grund som vi vill bygga vår kyrka på är att vi tror att Gud har gett av sin egen ande till oss. Som betyder att om du tror på Jesus Kristus så bor den heliga ande i dig. Det är liksom vad Bibeln lär ut. Om Jesus är din herre, det bevisar att den heliga ande finns i dig. Och därmed så vill vi i centrum bygga den här kyrkan på en grund som har med det vi ibland kallar karismatik. Det är ett ord som folk använder ibland på lite olika sätt. Men karismatik i en biblisk bemärkelse kommer från ett grekiskt ord charis och charisma som har med liksom nådegåvor att göra. Och det ordet är associerat med att den heliga ande är djupt involverad i våra liv idag. Att den heliga ande finns tillgänglig, närvarande för oss idag. Där Gud kan komma med helanden. Där Gud kan komma med specifika profetiska ord som kan tala in i din tillvaro. Och för oss är det väldigt då viktigt att hålla fast vid både ordet, Bibeln, och anden. För det finns alltid en risk när man gör kyrka att man vill sätta de här ibland nästan mot varandra. Där det finns kyrkor som ibland bara vill betona Bibel, Bibel, Bibel. Om man är suspekt över alla erfarenheter som människor har. Men man vill bara fokusera på att läsa Bibeln. Men inte alls öppen för hur Gud kan agera på övernaturliga sätt. Det känns lite mer läskigt. Så. Och så finns det en annan dike. Där folk vill betona ande, ande, andens kraft, andens erfarenheter. På bekostnaden av Bibeln. Så att det är nästan som folk säger. Bibeln begränsar oss. Vi vill bara följa vart vinden blåser. Och det leder ofta till väldigt flummiga och väldigt otrygga ramar. Där man bygger saker på erfarenheter på bekostnaden av Guds objektiva lite så här, ord som kommer utifrån. Och därför i denna kyrkan så vill vi betona att de här sakerna, anden och ordet, hänger ihop. Och kyrkan är som mest hälsosam när man håller fast vid båda två bredvid varandra. Låt ingen människa skilja det Gud har enat. Och det jag ska ta upp idag då är en aspekt om just det här med anden, med karismatik. Och det är frågan om helanden. När vi läser Bibeln så kan vi se att en stor del av Jesu verksamhet var att han bad för människor som var sjuka och de blev helade. Det är någonting som han gör väldigt, väldigt, väldigt ofta. Det är en central del och för honom är det ett tecken på att Guds rike som han kommer med börja ta sig in i denna världen. Och det som är otroligt är att Jesus säger: det jag håller på med bjuder jag in er till att hålla på med. För jag ska ge min ande så att ni kan be för människor och ni kan se människor bli helade. Och så läser man andra böcker i Bibeln, Apostlagärningar är ett känt exempel, där man ser Jesu efterföljare på olika sätt be och folk blir helade. Det är fantastiskt. Men jag vet inte riktigt vad din historia är. För folk som har varit i kyrkan ett tag så kan man ha väldigt dåliga erfarenheter kring karismatik. Vissa har väldigt positiva, underbart. Vissa har ingen erfarenhet alls. Och vissa har haft dåliga erfarenheter. För man har kanske varit i sammanhang där man har betonat helande. Helande är viktigt. Helande är viktigt. Men det är gjorts på ett sätt där när helande inte sker så är det konstigt. Om man har kanske varit med i ett sammanhang där folk insisterar på att Gud vill hela alla idag och när folk inte blir helade så försöker man lista ut vad är problemet. Och då är förmodligen problemet du. Det är nog någonting fel på dig, annars hade Gud helat dig. Du kanske inte tror tillräckligt mycket, du måste kanske pressa fram någonting. Och den typ av miljö, oavsett om den är uttryckt så eller om det känns som att man uttrycker det så, även om ingen säger det rakt ut, har lett till att väldigt många människor har sår kring frågan om karismatik, om helande. Och det är därför det är så viktigt då att hålla fast vid vad säger Bibeln om det här och hålla fast vid att Gud är en Gud som helar. Och då tror jag att vi vill undvika två diken. Första diket jag tror vi vill undvika är att anta att Gud kommer hela alla idag. Ett dike är att ta för givet. Gud kommer hela alla som tror idag. Och man tänker, och det finns mycket jag tror halvsanningar i det här. Gud är en Gud som vill hela och Gud vill oss väl och därför bör han vilja hela alla idag. Och om du är sjuk och inte blir helad, då måste det vara något problem, något fel med dig eller någonting så. Problemet med det här sättet att se på helande är det inte bibliskt. Det är egentligen det mest grundläggande. Det är inte bibliskt. Det finns exempel där aposteln Paulus, som har väldigt mycket tro, pratar om sina kollegor som sjuka och det är inget konstigt att de är sjuka. Så till exempel i första Timoteus brevet 5 så skriver han till Timoteus och säger: drick inte längre bara vatten utan ta lite vin för din mage och dina ständiga krämpor. Alltså Paulus säger inte: tro mer så löser det sig här. Han säger: drick lite vin så löser det sig. I andra Timoteus brevet 4:20 så står det: Erastus stannade kvar i Korint och Trofimos, konstigt namn, som var sjuk lämnade jag i Miletos. Och i Galaterbrevet 4 tror jag det är, så beskriver Paulus själv någonting med hans ögon som verkar vara kopplat till någon form av sjukdom. I andra Korintsebrevet 12 pratar han om någon form av tagg i köttet som vanligtvis, jag tror det är korrekt, handlar om någon form av någon form av besvär med hans kropp. Och han ber Gud 3 gånger, Herre ta bort det, och han får svaret: min nåd är allt du behöver. Så sett så finns det flera exempel i Bibeln att det finns lite olika anledningar till varför Gud inte helar ibland. Visst, ibland så verkar Gud liksom vilja att vi ska ha en viss förtröstan på att Gud är en Gud som helar. Så ibland betonar Jesus: ni är trolösa, ni tror inte det här är möjligt. Och Jesus bjuder in till att ha en viss typ av förtröstan att Gud kan hela. Men problemet blir när folk inte blir helade, om man tror att det är den enda anledningen att folk inte blir helade är för att man inte har tillräckligt mycket tro, då har man läst för få verser i Bibeln. I Bibeln finns det flera olika anledningar varför Gud inte ibland helar nu. Ibland får vi inte veta alls. Ibland så visar Gud sig vara mäktig i vår svaghet. Ibland vill Gud att vi ska göra upp med någonting inre som, liksom, som tar sig uttryck på olika sätt. Och jag har varit med och bett för folk med noll tro Och folk har blivit helade. Jag minns exakt ett tillfälle. En vän bad mig be för honom. Han trodde inte alls något skulle ske. Jag trodde inte alls något skulle ske. Det fanns noll tro i rummet. Men jag bad någon bön. Jag tänkte bara, nu ska jag gå vidare efter. Och personen blev hel. Det berodde noll på oss. Noll på vår tro. Och det är därför i Filipperbrevet 2 så kallas helanden en nåd. Det är en nåd. Det är inte en rättighet, det är en nåd, det är en gåva som Gud ger. Så det är viktigt, liksom, ena grejen. Det är ena diket att tänka att Gud alltid tänker hela nu. Och om han inte helar så är det vårt fel. Andra diket, som är lika allvarsamt, eller kanske inte ska värdera de här. Men att vi inte förväntar oss helande idag skulle jag också säga är ett dike. Och det är enkelt och väldigt förståeligt att hamna där om vi inte erfarit det, om vi inte sett det, och det är inte konstigt, det är väldigt främmande. Eller att vi har sår, vi har sett den här väldigt osunda varianten att prata om helande, så vill vi distansera oss. Det där känns osunt och då vill vi inte hålla på med det alls. Och det har jag stor förståelse för, verkligen. Det stora problemet här är, det är inte bibliskt. Det är inte heller bibliskt. För i Bibeln så bjuds vi in till en typ av förväntan att Gud är en Gud som faktiskt helar idag. Så vi hörde texten som Filip läste, där Jesus kallar sina lärjungar, ger dem makt att driva ut orena andar och bota alla slags sjukdomar. Och i Johannes 14 så säger Jesus, den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och vi ser det här praktiseras i flera böcker efter evangelierna som handlar om Jesus. Vi ser apostlarna gör de apostlagärningarna, vi hör Paulus prata om det, vi hör Jakob i Jakobsbrevet prata om det om och om igen som en verklighet. Och därför vill jag lika mycket vilja betona att helande idag är en verklighet på riktigt. Jag har sett det med mina egna ögon. Jag har nära vänner som har varit med om otroliga saker där blinda har fått syn, saker som är helt otroligt omöjligt för människan. Och det här är någonting som dokumenteras mer och mer i världen, där jag tror att det finns faktiskt en hel del bevis för att helande sker idag. Låt mig ge ett exempel. Jag har en av mina favoritteologer, heter Craig Keener. Han är en sån märklig person, för han är en sån där supernörd, för han har skrivit, han lämnar in ett manuskript på den längsta bibelkommentar någonsin skrivits. Han skrev en bibelkommentar på apostlagärningarna på 10 000 sidor. Det är detaljerat. Om man kan tro, det här måste vara en torrboll. Det här måste vara en sån här person som aldrig pratar med människor. Det visar sig att han är en person som verkligen är fylld av den heliga ande, varit med och evangeliserat mycket i Afrika, varit med och blev nedslagen på gatan för han har evangeliserat, bett för sjuka. Så det här är verkligen inte heller en torrboll, han är väldigt speciell då. Och när han skrev sin apostlagärningskommentar så ville han skriva en liten fotnot till sina akademiker som var skeptiska till det mirakulösa. Så ville han liksom i en fotnot visa att ja, men det här som händer i apostlagärningarna, det här händer fortfarande idag. Så försökte han hitta någon bok som skulle visa det här, så hittade han ingen tillräckligt bra bok. Så han började själv dokumentera olika mirakler. Och den här fotnoten blev längre och längre tills det blev 2 volymer böcker om mirakel och helande idag på typ 1400 sidor. Och läsa dem är så otroligt makalöst. Vissa av dem är väldigt välbelagda liksom med läkarintyg. Vissa har väldigt många olika vittnen som skulle vara skeptiska. Och man blir verkligen påminn, det här är på riktigt. Och det händer även i Sverige. Jag har en kollega som blev inspirerad av Craig Keener, Mikael Grenholm heter han, som skrivit en bok som heter Dokumenterade mirakler, tror jag. Han har skrivit en till som är Dokumenterade språkmirakler, som är 200 sidor. Så om 1400 sidor kändes för mycket så är det kanske lite skönare. Och det som är så härligt att läsa de här böckerna är att man påminns av Gud agerar verkligen överallt i världen idag. Han är djupt involverad i vad som händer i världen, och ibland är vi så blinda för det. Så därför kan det vara bra att bara bli påmind om detta. Och därmed så tror jag att vi behöver ha en god förståelse kring att Gud faktiskt är en Gud vi kan söka helande eller hos än idag. När Jesus helade så kopplade han helande till det han kallade Guds rike. Så Jesus lärde ut om att han kommer med ett rike som inte är av denna världen. Och det här riket presenteras i två olika aspekter. Teologer brukar kalla det att Guds rike är redan nu, men ännu inte. Vad det betyder att Guds rike finns och existerar idag i världen. Det är osynligt, vi kan inte se det, vi kan inte måla ut det på en karta. Men där människor bekänner Jesus som Herre och säger låt din vilja ske, där säger Jesus, där finns Guds rike. Men, insisterar Jesus, en dag i framtiden så ska Guds rike bli fullkomlig på jorden. Den kommer inte vara osynlig, den kommer vara synlig. Det kommer inte gå att undvika det även om man vill. Guds rike ska så förvandla varenda centimeter, millimeter på den här jorden och universum och lägga det under hans fötter. Och här är det väldigt viktigt att förstå att helande är också redan nu men ännu inte. Det finns nämligen en dålig typ av teologi som kallas framgångsteologi. Och framgångsteologi är ungefär de som säger om du bara tror tillräckligt mycket nu så blir du helad idag och du kommer få en BMW idag och du kommer få allt det här som man vill ha idag. Bara om du tror tillräckligt mycket. Alla som tror på Jesus kommer bli helade. Och det finns något som är så sant i vad de säger, för jag tror också på att alla som tror på Jesus kommer bli helade. Det är bibliskt. Många av dem idag. Många av dem imorgon och alla utan undantag vid Jesu återkomst. Och Guds rike är redan nu men ännu inte. Det betyder att helanden är ljuvliga, fantastiska försmaker av det som ska komma på ett mer fullkomligt sätt. Som innebär att även om jag inte blir helad idag men min broder blir helad idag kan jag glädjas att imorgon kanske det är jag men en dag kommer det definitivt vara jag. Och det perspektivet ger mig som glädje att be för sjuka. Speciellt om liksom, när det kommer en broder, syster, herren och säger jag är sjuk och jag kan ha en viss typ av förväntan. Gud kommer hela den här personen och vi hoppas att idag vi ber att det är idag. Och därför vill jag bjuda in dig till att vara frimodig att be för folk som är sjuka. Precis som det hänt med mig, jag har haft noll tro att det har skett. Så vill jag bara bjuda in dig, oavsett hur mycket tro du har till helande, att vara frimodig att be för sjuka. Och inte bara för folk som är troende, utan för dina kollegor, folk i ditt sammanhang som är sjuka. Att kunna fråga, jag tror på en Gud som kan hela. Hade jag kunnat be för dig? Och någonting som Keener noterar, för han studerar mirakler i kyrkohistoriskt och idag, hundratals exempel idag. Det jag märker att Gud helar folk, absolut, i kyrkan och liksom bland kristna. Men det är som att Gud helar ännu fler när han bryter ny mark på nya ställen. Och jag vill bara att ni ska bära med er en viss frimodighet att kunna be. Och verkligen poängtera till personer, det är inget speciellt med oss, men det är väldigt mycket som är speciellt med han vi ber till. Och vi tror att han har kraft att kunna återupprätta, att kunna hela. Och därför är min vädjan idag att du ska kunna ha en typ av förväntan när du ber. Vi ska inte ta för givet att helande ska ske idag. Men vi kan ha en typ av förväntan när Gud är en Gud som helar. Och vi vill hålla fast vid att be för sjuka. Och där vill jag uppmuntra oss till att också vara uthålliga. Även om Gud inte helar idag så kanske det sker imorgon. Och om Gud inte tydligt säger till oss nej, min nåd är allt du behöver, som han säger till Paulus vid ett tillfälle. Och om personen bara, nej, jag vill inte ha någonting med det att göra. Då tycker jag vi kan be fram till personen dör eller blir helad eller Jesus kommer tillbaka. Fram till dess tycker jag vi bara, vi håller ut. Vi går ihop. Vi ber. För vi tror på en Gud som kan hela. Så vi kommer efter nattvarden ha tillfälle för förbön. Och då vill jag bjuda in särskilt... Alla är välkomna till förbön. Alla behöver förbön. Och om alla behöver förbön, då kör vi. Men jag vill bjuda in särskilt om du har besvär, om det är kroppsligt eller psykologiskt. Välkommen in till förbön. Vi är folk som vill så gärna be för dig. Vi tror att Gud är en Gud som absolut helar idag. Om du är en person som snarare känner jag har längtan efter att se helande. Jag har längtan efter att be för folk. Jag kanske inte gjort det så mycket, men det finns någonting i mig. Jag längtar efter det. Välkommen också. Låt någon be. Låt någon be. Lägga händerna om du är bekväm med det. Och vill jag bara be att den heliga ande ska öppna dörrar och ge dig kraft och ska agera genom dig. Och att det där är en god längtan som kanske kommer från Gud själv. Och tredje personen, om du har sår kopplat till karismatik så finns det så mycket förståelse. Folk gör så mycket i egen kraft om man kallar det Gud. Och även där tror jag det kan finnas helande. För det finns ett sunt sätt. Det finns ett sunt sätt att tänka på karismatik, den heliga ande. Jesus visste vad han höll på med. Och där vill vi också välkomna till en plats för helande. Så låt oss nu bara ta en liten stund i tystnad inför Herren och be tyst. Helig ande, kom över oss.